Idag har jag läkaren och specialistkirurgen Charles Rankvist hos mig. Du har ju varit hos mig tidigare och pratat om plastikkirurgi. Idag är du gäst hos mig för vi ska prata om covid-19. Idag är vi alltså här för att prata om corona. Jag har följt det slaviskt. Jag har följt rapporteringen varje dag från Sverige, från världen. Och olika myndigheter, olika länder försöker ju dämpa och ta bort sjukdomen från människor runt om i världen. Sverige har valt en egen väg, vilket jag uppskattar och tycker är fantastiskt. Men det finns ju delade läger i hur man ska bekämpa corona runt om i världen. De flesta stänger ju in folk. I Sverige har man ju ändå valt att låta människor leva ett så pass normalt liv som det går. Med såklart med massa restriktioner. Och jag har även på mitt Instagram utgått från vad jag tycker och tänker. Och jag vet att det är många andra influencers som tycker att man ska köra sådana här lockdown som det heter. Att man ska låta människor sitta i karantän. Nu är du specialistläkare inom plastikkirurgi. Men du är ju väldigt engagerad just i coronafrågan. Också med tanke på att du har KOL och din kronisk lungsjukdom. Berätta, vad känner du för allt där?
Jag sitter ju på ett sjukhus ute i Saltsjöbaden. Och när det här hände i Kina, i Wuhan, och man körde en lockdown där, så förstod jag att det var rätt så allvarligt. Därför att det är ändå så att jag tillhör gruppläkare och sitter med i olika forum där vi sitter och diskuterar det här. Vad som händer ute i världen utöver ens egen specialitet. Och eftersom jag reser runt och föreläser mycket så har jag många kollegor. Och väldigt tidigt förstod jag från olika grupper att det här som vi såg i Kina, det var någonting utöver det vanliga. Det var inte den vanliga influensan. Utan det framkom rätt så tidigt att det här var en ny typ av coronavirus. Vilket är en av de viruserna som kan ge influensa. Skillnaden med den här var det att den har, man ska ha stor respekt för den. Den verkar ha en högre smittograd jämfört med tidigare influenser som ligger på en smittograd kanske runt 1,2-1,4, så är den här högre. Exakt vad den är, det vet vi inte. Men vad det innebär är att den smittar snabbare och är aggressivare än vad vi varit vana vid tidigare. Och vi har inget känt vaccin mot det. Det här framkom rätt så tidigt. Så jag diskuterade det här tidigt med min personal, även med min familj, hur vi ska agera. Och just med anledning att, som du sa, jag har en KOL, en kronisk obstruktiv lungsjukdom i botten. Vilket innebär att jag även tillhör riskgrupperna. Och det är många människor som är beroende av mig som person i verksamheten och naturligtvis min familj. Så har jag valt att försöka förstå rent epidemiologiskt, förstå statistiken, vad man gör ute i världen. Och jag är inte på något sätt en expert när det gäller många av de sakerna man tar upp när det gäller den här frågan. Men jag har försökt sätta mig in det så mycket som möjligt, men samtidigt ta in även information från mina kollegor ute i världen. Min uppfattning väldigt enkelt är det att jag tycker svenska regeringen och de myndigheter vi vänder oss till för att få saklig information har skött det här på ett alldeles utomordentligt sätt. Sen kan man naturligtvis ifrågasätta varför var vi inte ute tidigare. Jag vet ju att jag gentemot min personal redan för typ 2 månader sedan tog upp den här frågan och vi implementerade vissa principer på det sjukhuset som jag driver. Just för att minimera riskerna för patienter och för personal. Men det är svårt.
Får jag fråga, hur gjorde du då?
Vi har ju redan från första början en väldigt hög hygien på kliniken. Men vad vi har implementerat och sakta fört fram, det är det att all personal hela tiden har mask. Man har handskar på sig. Det spritas av. Patienter blir informerade att har de haft någon infektion eller liknande i kroppen, då måste de vara fria från symptom innan de kommer till oss, plus 2 dagar. Känner man att man har feber är man inte välkommen. Patienter över 60 år har vi slutat operera. Så vi har infört saker och ting. Överallt spritas det av. Så vi har infört och implementerat saker och ting för att minimera riskerna med det här viruset. Vartefter har framkommit hur det smittar. Och det är smittbart, det har en högre smittsamhet än vad vi har sett tidigare. Det är aggressivare, det är ett virus som sätter sig på luftvägarna. Och därför just det här att använda mask, men framförallt att man vet om att bakterien kan överleva på ytor under längre tid, innebär att det här med att sprita av, använda handskar har varit väldigt viktigt i verksamheten. Men för att återkomma till tidigare, jag tycker man har skött det här väldigt bra. Sen kan man alltid fråga sig att varför var vi inte ute tidigare? Borde vi inte ha haft reserver? Borde vi inte ha vetat om det? Det är väldigt svårt. Det tar lång tid när man kan bedöma någonting som en pandemi. När man tittar i litteraturen. Och när vi tittar tillbaks till den senaste som vi hade, svininfluensan, som var någonting nytt. Så betedde den sig annorlunda än det vi ser idag. Samtidigt så måste jag säga att när man har haft de här diskussionerna med kollegorna utomlands, så förstår man ju att det vi gör i Sverige idag faktiskt är rätt så unikt. Och vi vet inte om det är rätt eller fel.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Får jag bara fråga, du säger att du visste om det här redan 2 månader innan. Alarmerade du om det här då? Eller vad gjorde du när du kände att men gud, det här kan ju faktiskt komma till Sverige? Och du säger ju att ni förberedde det på olika sätt på Victoria-kliniken där du jobbar. Men pratade du om det med andra läkare då?
Ja, absolut. Vi har haft en debatt, internationell debatt, nej inte debatt, internationellt chattforum. Så det här har varit känt inom våra grupper. Och i Sverige har man också vetat om det, mina kollegor och så vidare. Men det är ju ändå en svår process, för det är många avvägningar och jag är inte politiker. Men jag kan förstå att innan man tar beslut och så vidare, innan man kan lagstadga att utföra saker och ting, så tar det tid. Och jag tycker att man har agerat väldigt snabbt utifrån de premisserna. I en demokrati. Hade vi varit en diktatur, då hade man ju kunnat agera på ett annorlunda sätt. Och man ska ju klart för sig att Sverige är ju på många sätt ett unikt land. Och det är ju, alla nationer är unika på sitt eget sätt. Men vi har en befolkning som är väldigt välutbildad. En befolkning som har ett stort förtroende för sin regering. En befolkning som har ett stort förtroende även för myndigheter som är rådgivande. Och vi tar till oss guidelines, råd från myndigheterna och följer det på ett väldigt disciplinerat sätt. Och det här följer traditioner och det är bra för regeringen och det är bra för folket. Men någonting som också är väldigt symptomatiskt tycker jag, det är hur vår regering lyssnar på sakkunniga. Och går man tillbaka 400 år och tittar på en stor del av det som är grunden till vad vi ser idag. Axel Oxenstierna som myntade uttrycket, och jag säger det här först på latin och sen på svenska. Anesis mi fili quantila presentia. Nundus regator. Vet du inte min son med hur lite förstånd världen styrs? Och vad det handlar om det är att politiker är folkvalda utav oss. Utifrån hur de vill driva landets politik. Men samtidigt, en politiker har ju bara så mycket utbildning, så mycket kunskap, en bred utbildning. Så när det gäller den här typen av problematik så tar man till sig de sakkunniga och lyssnar på dem. Och på daglig basis så har man ändrat riktlinjerna. Därför att man vet att det här kan ändra sig snabbt. Vi vet inte. Och det som pågår i världen är egentligen ett stort experiment. Det finns ingen evidensbaserad medicin som visar att det man gör med en lockdown eller karantän har visat sig vara framgångsrik. Man åberopar vissa saker som man gjorde i USA där man jämför två olika städer. Men man hade inte alls samma typ av transporter och kommunikation med olika städer. Så man använde det, men det är väldigt vagt och väldigt svagt. Så vi utför ett socioekonomiskt experiment som kan vida överstiga de liv som man kanske räddar. Och det som är intressant när man diskuterar med kollegor internationellt, och man känner sig nästan lite outcast, spetälsk när man diskuterar, man blir anklagad, hur kan ni svenskar vara så otroligt passiva? Vadå, hur kan ni gå ut och ha kul och gå på restauranger och inte stänga ner skolorna? Ni måste stoppa alla i karantän. De har inte riktigt förstått hur vi som nation är. Till att börja med så ska man ju veta det att vi har en väldigt annorlunda livsstil från första början än de flesta andra länder sydligare. Mer än 50% av vår befolkning är enmansbostäder i princip. Så vi är egentligen självisolerade. Vi är människor som har rätt så lång distans ifrån varandra av naturen. Vi går inte omkring och pussar och kramar varandra. Vi är disciplinerade så tillvida att vi håller en hög hygien. Och det visar sig på många olika nivåer. Vi är rätt så friska. Vi har ett lägre BMI, har mindre problem med obesitas, vilket vi vet är absolut en av riskfaktorerna.
För det här. Obesitas?
Obesitas är fetma. Övervikt. Jag menar, jämför med USA, där är 40% överviktiga.
Även bland de yngre?
Ja, alltså generellt sett. Överlag är 40% överviktiga.
De säger ju det att i USA är det många yngre nu som har hamnat i respirator. Ja, ja. Men det är ju klart, fetma är ju en underliggande sjukdom. Och då kan man ju tycka så här, man ska få böter eller man hamnar i fängelset när man går ut på gatan. Men det är ingen som får böter för att de röker 2 paket cigaretter om dagen. Eller för att man är jätteöverviktig. Mm. Som också påverkar en att faktiskt bli jättedålig och i slutändan dö. För den vanligaste sjukdomen är väl hjärt- och kärlsjukdomar.
Ja. Och du tar upp en väldigt viktig aspekt. Jag var med i en amerikansk tv-show här i veckan. Och då tog jag just upp det här med rökning. För det är ju kombinationen av kraftig övervikt, diabetesen som ofta är en konsekvens av det, och rökning som skördar liv här. Plus ålder naturligtvis, vilket är en underliggande grundorsaken. Men hos de yngre som drabbas av det här svårt, så är det ofta det. Men ingen pratar om att man ska förbjuda rökning. Fetma, eller konsekvenserna av fetma, skördar mer än 5 miljoner liv varje år. Står för ungefär 8% av alla liv som går förlorade varje år i världen. Så vad jag försöker säga är det att Sverige har andra grundförutsättningar. Vi är hälsosammare, vi är friskare, vi röker mindre, vi har mindre fetma. Så vi har bättre förutsättningar generellt sett. Utöver att vi disciplinerade lyssnar på myndigheter. Men vi lever på ett annorlunda sätt. Det går inte att jämföra oss med Spanien och Italien där mormor och morfar bor med sina barn, med sina barnbarn och så vidare. Det är självklart att det är mycket svårare.
Men då undrar jag, med tanke på att det är så mycket äldre som går bort i corona, vilket är tragiskt i sig, och man tycker ju det är hemskt med äldrevården där den här coronan kommer in och skördar liv. Men då tänker jag ju såklart att i Italien då, där de lockar ner samhällen och där man säger att ni får bo där, ni får vara i karantän. Då är man ju i karantän med de äldre. Så då smittar man väl dem inomhus, tänker jag.
Absolut, så är det. Och tittar man på en av lärdomarna man drog ifrån spanska influensan som var ungefär 100 år sedan. Det är ju det att när det inte fanns plats att vårda inomhus, då satte man ut dem i tält och vårdade dem utomhus. Och statistiskt fann man då att de som vårdades i tält ute hade bättre överlevnad än den inomhus. Men även de som vårdade personalen blev mindre smittade. Så det här med frisk luft, sol och vara ute är ju någonting som är väldigt bra på många sätt. Om inte annat, du kan ju tänka dig sitta inomhus 3-4 veckor med 8 personer. Vad vi vet är ju det att det definitivt långsiktigt ökar riskerna för så kallad domestic violence, våld inom familjen, alkoholmissbruk, depressioner. Så frågan som då dyker upp när man för den här typen av resonemang som vi för i Sverige, där tycker vi har bra förutsättningar att följa det. Det är ju det att utomlands undrar man, väljer vi det ekonomiska framför liv? Är det därför vi inte stoppar och kör en lockdown? Och jag hävdar att det är absolut inte på det sättet. Vi väljer liv framför liv. Och vi vet inte vilka socioekonomiska konsekvenser det här har. Men man ska ju inte tro att vi kommer ha ett vaccin nästa månad. Så anledningen till att man inför den här typen av lockdown och karantän, det är därför att man är medveten om att sjukvården i de flesta länder är så utdragen att man redan nu arbetar på gränsen innan en sån här pandemi uppstår. Så anledningen till den här lockdownen är ju det att man vill ha en rak kurva som sakta går uppåt och inte en exponentiell kurva. Men en sådan lockdown fungerar ju endast om alla följer den. Men framförallt att man har satt en lockdown på de som är störst riskgrupp, det vill säga de äldre och de som har grundsjukdomar. Att införa en lockdown där de gamla är med de unga som kanske är asymptomatiska, där det redan har spritt sig, är ju tämligen ineffektivt i så fall, om man gör det för sent. Och det är precis det som har hänt i Italien och i Spanien. Så ska man införa en sån regim där familjerna alla lever tillsammans, då får ju inte viruset ha kommit in i samhället än.
Nej, jag tänker så här, är det inte bra att folk blir smittade lite pö om pö hela tiden? Och att man inte överbelastar sjukvården samtidigt som de äldre och svaga då sitter, de sätts i karantän. Och så får de andra liksom gå ut på stan och smitta ner varandra. Och då är det några som säger, ja men nu har du ju dött en yngre utan underliggande faktorer i Italien och barn, något barn i London och i Luxemburg och så vidare. Men då tänker jag så här, ja men det dog ju, nu kan jag inte säga exakt antal, men det har ju säkert dött 200-300 000 barn bara i Syrien av bomber och granater. Då är det ingen jäkel som höjer på ögonbrynet. Men att du dör 3-4 barn i corona, vilket är fruktansvärt och vidrigt, och jag skulle ju såklart, vet inte hur jag skulle återhämta mig om mitt eget barn dog. Men man tänker i det stora hela, ska samhällen gå förlorade? Ska människor ta livet av sig? Ska vi hamna i en depression, en recession, i krig? Man vet ju att i USA så tömde ju alla vapenförråden det första de gjorde när det här blev mer och mer känt att det började sprida sig. För folk är rädda för inbrott såklart. Så att det är det första man gör, man börjar tänka hur ska jag försvara mig med vapen? Mm. Så jag är helt på din sida, men det gäller att få de som inte är på den sidan att försöka förstå det här. Vad ska Italien göra idag? Vad ska Spanien göra idag? Om du fick bestämma, du fick åka nu ner till Italien och Spanien och du fick bestämma helt och hållet, vad skulle du göra?
Nej, men jag tror inte man, med all respekt, det är en väldigt svår fråga att svara på, men jag känner inte till deras kulturer tillräckligt bra. De har nog gjort allt de har kunnat utifrån sitt tankesätt. Och försökt att göra här på så gott, uttrycka mig politiskt korrekt. Jag tror att det är väldigt svårt att sia om vad man ska göra idag. Tittar man retrospektivt, så är det så att de, precis som alla andra länder, borde ha agerat mycket tidigare och förstått detta. När ett land som Kina stänger ner så dramatiskt och förstår att det kommer ekonomiska konsekvenser, då borde man ha förstått. Det här är någonting utöver det vanliga. Det är väl det man kan säga.
Fast jag förstod inte heller. Att det här, alltså, jag kan säga den När jag kom hem från sportlovet från Lärs den 3 mars. Inte fastän tänkte jag 2 veckor senare i Let's Dance att vi inte skulle ha publik. Att folk skulle liksom, det här med distance. Och, alltså, det, för mig, jag hade hört talas om corona. Man tänkte, ja men 10 pers i Italien är smittade med corona. Men jag trodde aldrig att det skulle få de här konsekvenserna som det fick. Mm. Och med Kina tänker jag också. Så här, hade vi vetat... Hade man inte varit så naiv, om man nu kan, om man får vrida tillbaka till klockan och förstått att det är inga 3000 som har dött i Kina. Att om de hade varit mer ärliga och sagt exakt så här ligger det till, vi fuckade upp det, vi lockade ner för sent eller si så många har dött på riktigt. Då kanske man också hade förstått vidden av det här. Men när de kommer ut med siffror som 3000 döda kineser. Så tänker man ju inte att hela världen ska hamna i den här pandemin.
Nej.
Och det kan låta väldigt naivt utav mig. Men kan du förstå
absolut.
Hur jag som en vanlig svensk medborgare absolut. Tänker?
Och det är naivt, men det är inte konstigt. För vi är naiva av naturen. Vi tror hellre gott än ont. Och vi tror hellre på det bästa än det sämsta. Det ligger i vår positiva natur. Det är därför vi är så framgångsrika och klarar av kriser. Därför att vi glömmer bort det värsta och kommer bara ihåg det som är bra. Men det är naivt. Det är ju så att det kom ju ut en hel del information från Kina. Och man såg dramatiska bilder. Och när människor dör på gatorna, då måste man förstå att vänta nu, det här är någonting man inte har kontroll över. Så jag tror att det är många som förstod det, men det är inte samma sak att gå ifrån att förstå till att kunna agera. För det är många hjul som måste dras igång. Men nu är vi där. Och det här, vi har bara sett början av den här tsunamin. Och man måste förstå att det här är en tsunami. Men det är en tsunami som... I alla fall för mig vida överstiger själva viruset. Viruset är inte det farliga i det här. Utan det är vårt agerande som en konsekvens av vår rädsla för viruset som är farligt. Och jag tror att det är väldigt viktigt att förstå det här långsiktigt. Sverige som nation är väldigt lyckligt lottad. Vi som svenskar är lyckligt lottade. Vi lever i ett stort friskt land. Vi är en av de länderna som är bäst lämpade att klara av det här utifrån den typen av struktur vi har och den befolkning vi har. Men tänk dig att när länder som Namibia som införde lockdown och karantän, de har 10 smittade och stänger ner. Om man bara har 10 smittade, då kan det vara ett korrekt agerande. Men frågan är det viruset det största problemet i Namibia? Eller har de andra problem som kommer bli mycket större som en konsekvens av lockdownet? Nu är Namibia ett stort land med en liten befolkning. Befolkningen ligger någonstans runt 4 miljoner tror jag, men det är ett stort land. Men vi vänder på det hela och tar motsatsen. Indien. 1,3 miljarder. Helt plötsligt, från en stund till en andra, så sätter man ett lockdown. I ett land där de flesta lever för dagen. Där man helt plötsligt, på grund av ett virus som ändå kommer sprida sig, för det är nästan tekniskt omöjligt att stoppa det där, för att man har inte den strukturen vi har här, kommer skapa en konsekvens som jag personligen tror vida överstiger. Jag har redan kollegor som har varit i kontakt med mig, som har berättat. Som har indisk påbrå och som har släktingar i Indien. Problemet är inte viruset. Det är det att de som ska kunna arbeta och få in pengar och mat för dagen kan inte skicka pengar till sina familjer. De börjar redan svälta. Så vad jag tror är att världen är på väg att kicka igång en depression som vida överstiger det här viruset. Om man räknar på det matematiskt. Vi säger att vanlig influensa skördar 0,1% dödlighet. Vi säger att det här skördar 0,5 eller till och med 1%. Så är det ju inte baserat på hela befolkningen, för det är inte alla som blir smittade. Så de matematiska kalkyler man målar upp och det skräckscenariot är ju inte överstämmande med verkligheten. Man måste få distans och perspektiv till det hela. Och man måste fråga sig, vems liv är det vi rädda med det här? I Italien så är genomsnittlig överlevnad, inte överlevnad, utan genomsnittlig beräknad livslängd ungefär 82,5 år. Genomsnittet på de som har dött i Italien är 78,5 år. Människor som oftast har grundsjukdomar. Så vad är det vi skapar? Och det är den här tragedin som jag tycker spelar sig upp sig framför oss. Som är mer skrämmande. Nu börjar man se att det här håller på att ändra sig. Man börjar bli varse om vad konsekvenserna är av det här. Men personligen när man har diskuterat det här de senaste 2 månaderna, vilket jag har gjort i olika forum, så har man känt sig lite grann som att man tittar på den här sagan, Kejsarens nya kläder. Men ser de inte att kungen är naken? Och det är det här som jag tror kommer vara ett brutalt uppvaknande för många. Jag tycker vi agerar väldigt, väldigt bra. Och jag är otroligt stolt över hur svenska folket tar till sig det här. Tar till sig informationen, agerar disciplinerat.
Vi har ju fått otroligt mycket kritik från USA och runt om i världen. Olika tidningar som har skrivit i Sverige att vi leker med människors liv. Hur skulle du vilja svara på det?
Tvärtom. Det är precis det vi inte gör. Vi frågar vilka liv vi ska rädda. Vi är en demokrati där vi vädjar till förnuftet. Människor att respektera. Och är det något budskap jag vill kunna ge till dina lyssnare så är det att följ de här direktiven. Känner man sig sjuk, mår man inte bra, stanna hemma. Umgås inte med andra människor tills du känner att du är frisk plus 2 dagar. Följ de direktiven. Arbeta så mycket som möjligt hemifrån. Framförallt värna om de som är utsatta riskgrupper och de äldre. Och är det någonting vi kommer införa nu, det är det att vi kommer införa olika former utav kontroller om man har varit smittbärare och har byggt upp någon immunitet. Varför? För det är viktigt att veta för de som ska jobba med äldre att de inte får dit smittan.
Men det här med masstester, varför har inte Sverige ordnat med masstester? Tänk om alla kunde ta en test och säga, men jag har haft corona så jag kan bara gå ut på arbetsmarknaden igen. För att jag vet ju, jag känner ju hur många som helst som har haft corona. Och grejen är att de sitter och pratar om 4000 smittade. Det är säkert flera 100 000 smittade i Sverige. Och jag skulle vilja ha det svart på vitt. Att, ja men så här, ja men det är säkert så många. Och det skulle också, tror jag, lugna ner större delen av befolkningen med att få höra att, vet ni vad? Det är väldigt, väldigt många smittade och det är så här många döda på det här egentliga smittade antalet. För nu får det ju alla låta som att det är flera procent nu som dör. Mm. Vilket det inte är. Man vill ha den korrekta siffran någonstans.
Problemet när man tar prover eller man gör det, det visar ju bara exakt hur det ser ut nu för stunden. Och eftersom man inte kan...
Så du kan inte se om du har haft corona?
Jo, det kan du göra.
Ja.
Men det säger ingenting direkt statistiskt om man inte kollar alla. Och
ja, men varför att kan man inte fixa 10 miljoner tester?
Till att börja med så är det viktigt att tester ska vara tillförlitliga. Är de falskt positiva eller falskt negativa, då kan de ge felaktig information. Men lika viktigt är det att börjar man testa för tidigt, då säger det ingenting. Och testar man det för sent, ja då är det för sent. Så man måste hitta en tidpunkt när man tror att en relativt stor del av befolkningen är smittad. Så att man kan få en procentsats, okej, så här många har vi haft tidigt diagnostiserade. Så här många testar vi nu och så kan vi jämföra de siffrorna. Men för att komma dit så måste vi ha tillräckligt många procent i befolkningen som är smittade för att vi ska kunna göra beräkningar på detta.
Men tror du inte att det är tillräckligt många idag?
Det vet jag inte. Jag är inte tillräckligt kompetent att bedöma det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Har man varit instängd i 1, 2, 3 veckor, då klättrar man ju på väggarna. Och har ingen förklarat till varför det är så viktigt, eller givet en rationell förklaring varför jag ska välja det här och välja att gå i ekonomisk misär på grund av ett virus som kanske inte dödar så många. Har man inte kunnat förklara anledningen till att man försöker undvika toppar och så vidare, ja då bryter de mot reglerna och går ut och gör vad de vill ändå. Och problemet då är ju då att då uppstår ju en brist på tillit till myndigheterna. Ja, men vänta nu, ni skapar den här situationen för vad? Ni hade ju fel. Så det finns många intressanta filosofiska aspekter hur det här kommer påverka vår syn på demokrati och vår syn på det kapitalistiska samhället, vad det är som styr. Men man ska vara medveten om att olika länder har olika situationer. Det är inte viruset som dödar som sådant, utan det är konsekvensen av viruset. Och när det här är ett virus som vi vet slår an på övre luftväg och nedre luftvägarna, så vet vi också att bakterier kommer in i det här. Och vi har en väldigt låg antibiotikaresistens i Sverige. I Sverige så är det så att mindre än 1% typ mot Klebsiella pneumonia som är en av de bakterierna. Medan i Italien så är det 25-50% och i Tyskland 5-10%. Så vårt samhälle är på många sätt mer rustat. Så vad jag tror är det att man drabbas av panik, man agerar. De skriker högt, ni måste göra någonting nu, vi dör här. Titta på Kina, där dog de på dagen och på gatorna och så vidare. Och utifrån det så har man agerat. Men det är inte alltid konstruktivt. Och följer vi de enkla riktlinjerna som finns. Tvätta händerna. Egentligen det enda som evidensbaserad medicin visar att tvätta händerna skyddar oss. Då har vi kommit otroligt långt och det är vi duktiga på. För även om du har petar i ögonen i munnen men har tvättat dina händer, så är det väldigt liten risk. Tar vi det här ett steg längre, håller en social distans på 1,5-2 meter, på restaurang, i andra miljöer, då har vi kommit väldigt långt. Det finns ingen anledning att stänga ner restauranger. Det finns ingen anledning att stoppa det, bara vi håller en distans. Om vi sen lägger till att kanske bära mask när vi är inomhusmiljö och så vidare, ja då har vi höjt nivån ännu mer. Väljer vi att sen bära handskar när vi är ute utan att peta eller så vidare, ja. Så det finns, man kan hela tiden höja nivån lite grann. Men följer vi de här enkla riktlinjerna och sätter de som är i riskzon i karantän och skyddar dem, då har vi kommit väldigt, väldigt långt med det här.
Hur kommer det sig att våra skandinaviska bröder och systrar sätter sina medborgare i karantän? Ja. Det är glesbefolkat. Mm. Okej, det är mindre glesbefolkat i Danmark, men det är ju inte så mycket människor varken i Norge eller Finland. Och de har dessutom kritiserat min gudfader Anders Tegnell. Ja. I love him.
Ja.
Jag tycker han är så skön och härlig och bara tydlig och lugn och sådär, precis som man vill ha det. Man vill bara ha en trygg famn och luta sig mot. De har ju kritiserat honom.
Ja. Och jag har inget svar heller på varför de agerar på det sättet, därför att i min värld i alla fall så har vi ungefär samma typ av befolkning, vi har ungefär samma typ av nivå när det gäller hälsa och sunt leverne. Sen vet jag inte, danskarna kanske inte är lika disciplinerade som svenskarna, det vet jag inte. Och norrmännen, jag har inget svar på det. Finnarna är ju väldigt restriktiva när det gäller vissa områden och så vidare.
Fast de öppnade ju upp skolorna igen.
De har öppnat upp skolorna.
Det gjorde ju Japan också.
Ja, absolut. Så jag kommer tillbaks till det här att många av de här länderna, de agerar snabbt. Det kanske inte är det mest produktiva långsiktigt, men så kommer förnuftet dit. Du förstår ju själv, barn måste få leka. Barn måste få träffa kamrater. Blir de infekterade av det här viruset så märks det knappast. Men vi tar bort dem ifrån utbildning, lekar, kamrater. Och det kan skapa större problem. Min min hustrus... jag vänder på det hela. Jag såg ett brev häromdagen från en släkting. Eller ett brev. Det var liksom ett skrivet blad av en 6-årig flicka, släkting till oss. Och hon hade skrivit: jag får inte leka med mina kamrater. Jag får inte göra det här. Jag får inte hålla på med det här. Jag vill inte att mamma och pappa ska dö i corona. Det var hennes uppfattning. Och det här är en 6-årig flicka. Så man ska inte tro att det här inte påverkar barnen. Som inte förstår, men lever i den här miljön. Där människor tittar 24/7 på nyheterna. Hur många dog idag? Vilket egentligen är tämligen irrelevant i den stora bilden. Det är naturligtvis otroligt tragiskt. Men de siffrorna speglar ju inte verkligen. För de säger inte så mycket. Att vi agerar på ett rationellt sätt och försöker kämpa mot den här pandemin är helt korrekt. Men det finns olika medel. Jag tycker Sverige har agerat på ett föredömligt sätt. Jag tycker att vissa stater har agerat överilat i min personliga uppfattning. Jag tycker man agerar överilat och förstår inte de långsiktiga konsekvenserna. Och det är inte bara min åsikt där, utan det är många som är betydligt mer intellektuella och utbildade när det gäller just ekonomi och konsekvenserna långsiktigt. När vi hade den stora depressionen på 30-talet, då var 23% arbetslösa. 23%. Vad man ska vara medveten om är det att när man har haft en högkonjunktur under så lång tid, då glömmer man nästan bort hur det var förut. Så folk har inte direkt stora krigskassor. Man har spekulerat och investerat. Så fallet kommer bli brutalt. Och som jag sa, det här är början av den här vågen. Och det säger jag inte för att skrämma upp. Utan det är en verklighet. Och om vi då stänger av ännu mer. Sätter ännu mer grus i maskineriet. Då kommer det bli ännu hårdare. Och återigen, vilkas liv är det vi räddar genom det här agerandet? Och det är det här som jag bara försöker få ett perspektiv på när jag diskuterar det här. Jag är läkare. Min uppgift är att rädda människor. Kan jag göra det, då gör jag det som den som ligger närmast. När man är i ett katastrofområde, då måste man göra val. Det har redan kommit ut direktiv från myndigheterna hur vi ska välja. Och jag är glad över att man säger att det är inte den kronologiska åldern som avgör om man ska bli hjälpt, utan den biologiska åldern. Och återigen, det är ett väldigt viktigt val, därför att man vet att vissa RP-disponerade har en ökad risk att dö i den här sjukdomen. Så man måste välja de som har störst möjlighet att överleva. Allt det här är helt rätt. Det är ingenting som är fel i det, och vi ska ha respekt för sjukdomen. Alla som har följt den amerikanska polemiken, och framförallt från Donald Trump, det har ju gått från liksom snacka om vändning från ingenting till allting direkt. Han har ju varit tämligen vag, för att säga, to say the least, i hur han har, det är felaktigt uttryck, han har ju varit väldigt beskedlig och vågar jag nog säga tämligen naiv i hur det här skulle drabba USA. Och det här är ju ändå världens största ekonomi, eller var världens största ekonomi tills det här hände. Nu tror jag definitivt att Kina går om när det gäller.
Vad kommer hända i USA?
Jag är inte den enda som spekulerar, utan när man tittar på och gör ekonomiska analyser utav det hela och det som håller på att hända, de kommer drabbas hårt.
Hårdast i världen, skulle du säga?
Man räknar med att ungefär 40-50 miljoner av USAs medborgare på en population på ungefär 250 miljoner.
Ja, de är över 300, tror jag.
Är oförsäkrade. Ja. De har ingen vanlig sjukvård att tillgå.
Men kan man inte bara sätta upp fältsjukhus då och hjälpa dem också?
Jo, naturligtvis. Men de har ju samma brister i att vara förberedda på det här som de flesta av västvärlden eller världens länder generellt sett.
Men nu pratar jag om en kompis i LA, och där minskar ju smittan. Den ökar inte lika mycket där.
Ja, Det vet jag ingenting om. Men återigen, det beror på hur man mäter och registrerar saker och ting. Det vet vi inte riktigt. Det är möjligt att det är på det sättet. Men oavsett så är det så att ekonomin kommer att påverkas. Och ju längre det här drar ut på tiden, och det kommer dra ut på tiden, desto mer kommer det kännas.
När tror du att vi börjar se, när börjar det dala i Sverige? När tror du att våra äldre kan gå ut på gatan och känna sig lugna?
Det vet jag inte. Jag läser ju den statistiken som alla läser och de beräkningar man gör. Men om man tittar på det så tror jag inte att det är orealistiskt att säga någon gång i sommar så kommer det här plana ut.
Vad då, juni eller augusti?
Ja, någonstans i juni.
Tror man kan börja resa i juli?
Ja, min fråga till dig är, vart skulle du vilja resa någonstans?
Och
skulle du
känna, Italien.
Och skulle du känna dig trygg där?
Nej, jag skojar bara. Nej,
men precis.
Man måste skoja om
ja, nej, men jag tror att en konsekvens av det här är det att närmsta året så kommer människor resa betydligt mindre. Man vet vad man har här hemma och man känner sig trygg med sjukvården här hemma. Man känner sig trygg med sin omgivning. Men är man villig att åka till områden, regioner där man inte vet hur det ligger till? Hur många är smittade? Hur stor chans är det? Om man själv inte har skapat en immunitet eller blivit vaccinerad.
Men det är det jag känner att de flesta kanske har blivit då i juli. Att man inte bryr sig längre om coronaviruset.
Ja, det vet vi inte.
Men tror du att det inom några veckor då kan ha nått toppen i Sverige? Jag tänker till slutet av april.
Jättesvårt. Det är en omöjlig fråga för mig att besvara. För jag är inte lika insatt på hur många
fall. Men om vi säger att...
Ja, den där frågan kan man besvara när man har gjort en masstestning. För då får man siffror. Då kan man ta en grupp i ett område och jämföra med andra grupper i andra. Då kan man på något sätt få fram någonting som är statistiskt signifikant.
Men du tycker ändå att spridningen är okej som den är nu?
Jag tycker den kurvan vi har idag, som är uppåt men linjär och inte exponentiell, är en sund kurva. Jag tycker att det ser bättre ut än vad man har spekulerat i. Man har ju pratat om den här helgen kommer att explodera. Men det gör inte riktigt det. Och det visar på att jag tror att vi är väldigt disciplinerade, sunda.
Jag kan säga att jag var på NK häromdagen. Sportavdelningen där, deras kunder och försäljning har minskat med 60-80%. Mm. Så att ja, folk lyssnar på myndigheter i det här landet. Jag var på restauranger då. Det satt 4 personer. Det fanns 200 platser. Och det är det här som är så tragiskt att se. Att även i ett land som Sverige. Där vi ändå håller restauranger och hotell öppna. Det permitteras folk. Det avskedas folk. Människor har knappt råd att betala sin hyra och sin mat längre. Och då pratar vi Sverige. Och de hamnar i djupa depressioner. Vad kommer hända med Italien?
Ja, det vet vi inte. Men att Italien kommer ta mycket stryk, det är man nog övertygad om.
Och Spanien.
Och vi vet inte hur det kommer gå i Frankrike. Schweiz, södra Schweiz mot italienska gränsen har mycket problem också. Många smittade. Så jag tror generellt sett att stora delar av Europa kommer ta stryk. Men oavsett... Så är det så. Jag är optimist. Ut ur det här tror jag att det kommer komma många bra saker. Och jag tror att det är viktigt att se på det. Visst, ekonomiskt kommer vi drabbas. Men förhoppningsvis kommer vi bli mer medvetna om många saker och värden som kanske är viktigare än det rent monetära. Värden som kanske har gått förlorade i det här råtthjulet som vi alla springer i. Vi har fått tid att vara med familj, med barn, prata om saker och ting.
Ja, men det är ju lätt att säga att man bor i hus med trädgård, tänker jag.
Ja, naturligtvis.
Alltså, sitta i en 2-10 pers. Liksom.
Det förstår jag, men vad jag menar är generellt sett...
Jag vet inte om det är trevligt.
Nej, men generellt sett så är det ju så som jag sa att... Man ska ju veta det att ungefär 50% av hushållen i Sverige ändå är ensamboenden. Men det kommer kanske komma ut bra saker av det här också. Men det som skrämmer mig mest, jo men det är ju vad det är, Martina. Vi kan inte ändra på att det här kommer att ha konsekvenser. Och då kan man väl lägga sig ner och gråta och dö, eller så kan man ställa sig upp och säga okej. vi kanske inte har tagit alla beslut, har inte kanske varit perfekta och bra. Nu är det så här, nu måste vi göra det bästa. Att beställa mat istället för att köpa mat nödvändigtvis varje dag från såna här butiker liknande, så kan man kanske varannan dag beställa mat från någon lokal restaurang.
Ja, det kan man göra, de som har råd. Men ja, jag tänker på alla nu som hamnar under existensminimum. Eller?
Jo, tror du att det är så i Sverige att det är så många som hamnar under existensminimum? Sverige är ju ett väldigt skyddat samhälle. Vi har bra möjligheter när det gäller sådana som blir permitterade, arbetslösa. Vi har ett säkerhetsnät som är väldigt starkt
jämfört med många länder. Men jag tänker ur Italien.
Fruktansvärt, ja, inte Italien. Men tar vi USA?
Ja,
det... Tar vi USA där man betalar veckovis, där många får sin lön via dricks och så vidare. Ja, där i Mexiko så räknar man att 50% av befolkningen lever från dag till dag. Det är självklart att de här nationerna...
Som i Indien också.
Ja, precis. Som i Indien. De kommer ta mycket skada.
Jag tänkte säga att det enda positiva i det här, det är väl ändå naturen.
Ja, miljön.
Precis. De pratar ju om nu i Venedig att det simmar delfiner i vattnet. Det har aldrig varit så rent som det är just nu. Och regnskogar. Och...
Miljön, absolut. Man börjar se annorlunda. Saker och ting som man har tyckt, det här måste man göra, kanske man inte måste göra. Man kanske lär sig hushålla lite bättre. Man kanske lär sig många saker som vi har tagit för givet. Och det är väl någonting som är bra, långsiktigt. Återigen, det är det här som är intressant med ett helikopterperspektiv. Vi vet att världen är på väg mot en avgrund när det gäller just miljö, när det gäller många av de här sakerna. Men det är ingen hysteri om det. Tvärtom, det lunkar på som vanligt. Men när den här saken händer, då helt plötsligt kanske får vi upp ögonen för de här stora sakerna istället för bara ett virus. Som vi vet kommer skörda liv, men ändå skulle ha skördat liv. Kanske inte under en sån kort tid, men ändå likväl. Liv mot liv. Kortsiktigt, långsiktigt. Och jag vill verkligen få fram det här att det är en fantastisk insats sjukvårdspersonalen över hela världen utför. Och jag tror någonstans att många har tagit dem för givet. Tycker att det är en självklarhet. Men man ska vara medveten om att det är första stridslinjen. Det är som i ett krig för många av de här. Jag har fått se videos, privata videos och snuttar. Där man verkligen ser hur fruktansvärt det är i Spanien och Italien. Och man ska veta att det finns en kraftig överdödlighet. Just bland läkare som yrkesgrupp. Som har drabbats av det här. Alltså...
Italien då?
I Italien.
Och men, vad beror det på?
Det vet man inte riktigt. Men tänk dig att du blir smittad av ett virus. Ditt allmäntillstånd försämras lite grann. Du är inte riktigt medveten om det. Du känner en lojalitet. Du går och jobbar och så får du mer utav den här smittan. Och sen så kollapsar ditt system helt enkelt. Inom läkaryrket så är det ju på det sättet att man har ju en inställning av att man är odödlig. Det är lite så vi fungerar. Att alla andra blir sjuka men vi blir inte det. Och vi kan stå och operera i 5, 10, 20 timmar om det krävs. Vi kan vara på en akutmottagning 72 timmar i sträck. Det ligger i vår uppfostran i det hierarkiska tänkandet när man utbildas. Vi är väldigt uppfostrande. Sjukvårdspersonalen generellt sett är väldigt uppfostrande. Man ger mer än man tar. Det tillhör yrket som sådant.
Men skulle du säga att läkarna i Italien har burit för lite skyddskläder?
Det vet jag inte, men sannolikt har den varit undermålig på många sätt.
Sen vet man ju också, eller vet, men jag tänker, står man som läkare i Italien och de är underbemannade och jobbar dygnet runt som du säger, då försvagas ju också ens eget immunförsvar. Och sen så blir man inte bara smittad av en patient, man blir smittad av 20 stycken samtidigt.
Och även om man har inte blivit smittad där, så kan man ju bli smittad i hemmet eller i miljön. Men eftersom man hela tiden rör sig i en omgivning där det finns en smitta, så är sannolikheten högre. Men vad vi får fram är det att Jag tror inte att gemene man förstår vilka uppoffringar sjukvården och sjukvårdspersonalen gör över hela världen.
Tack för att du kom hit, Charles.
Tack så jättemycket för att du hade mig.